Och eftersom det är advent så kan vi naturligtvis handla om det. Det ska handla om Jesus. Det är dagens tema. Vet du, Bibeln är full av profetior som talar om vad som ska hända någon gång. Eller profetior som avslöjar sånt som människor inte ser men som de behöver veta. Men väldigt mycket finns det faktiskt profetior i Gamla testamentet och i Nya testamentet som talar om framtiden. Och en del saker kan vi se att man uttalar de här orden tusentals år sedan. Och när Jesus kom så var det många av de profetiorna som gick i uppfyllelse. Och jag tycker vi ska påminna varandra lite om det här. Att när Gud går vidare med sin plan som han startade redan när han skapade världen, så ville han berätta det för sitt folk på förhand. När han tänkte, människorna kan inte se mig. Jag är osynlig för dem. Men jag kan bli en människa. Då blir jag både synlig. Då kan de höra mig och se mig. Och det var ju det som hände när Jesus kom. Jag tycker det finns en intressant detalj i en berättelse från Lukas. Som berättar om när Jesus hade lidit och dött. Och sedan uppstått så slår han följe med två vandrare på väg till Emmaus som är sorgsna och bedrövade över att han har dött. Och för att det inte blev så de hade tänkt sig, så de hade trott, så de hade förstått så här långt. Vi trodde att han skulle vara den som skulle befria Israel. Och så står det så här då i Lukas 24, verserna 25 till 27. Han, alltså Jesus, sa till dem: så oförståndiga ni är och tröga till att tro på allt som profeterna har sagt, måste inte Messias lida det här för att gå in i sin härlighet? Och han började med Mose och alla profeterna och förklara för dem vad som var sagt om honom i alla skrifterna. Så i de judiska skrifterna, det som vi kallar Gamla testamentet, så står det om Messias. Det står alltså om Jesus. Men de är ofta naturligtvis inte så lätta att förstå. Och därför hade man ju gjort olika tolkningar och hamnat lite snett. Och förväntningarna var därför också lite bredvid det som Gud verkligen hade tänkt. Vi vet att judarna, de hade förväntat sig en Messias som skulle komma som en mäktig kung som kunde strida mot allt förtryck, mot romare och andra som hade ockuperat landet. Och Jesus visade sig inte vara en sådan Messias som man hade förväntat sig. Och därför var de ju förvirrade. Men när Jesus förklarar utifrån profeterna, alltifrån Mose, ända genom hela Bibeln, så vad hände då? Jo, de blev plötsligt väldigt entusiastiska. För de sa ju till varandra sen efteråt: var inte våra hjärtan som brinnande när han förklarar för oss det här? För det var liksom slanten föll ner. De förstod bibeltexten på ett nytt sätt som de inte hade förstått tidigare. Och plötsligt så verkade det ju så på riktigt vettigt. Plötsligt så passade Jesus och allt det som hade hänt med Jesus in i det de hade läst hela sitt liv i Bibeln. Plötsligt förstod de det på ett annat sätt. Profetian blev plötsligt begriplig. Och den landade i verkligheten. Och de förstod Jesus är verkligen Messias. Nu han börjar i Mose, står det här. Och i första Moseboken 3, det är väl där vi redan ser Guds plan att skicka Jesus i vår jord. Första Moseboken 3:15, där står det så här: jag ska sätta fiendskap mellan dig, han talar alltså till ormen som hade bedragit Adam och Eva och lurat dem att synda. Och så det här, han talar Gud med ormen och säger så här: jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i helen. Och det här förstår ju då de som uttyda profetior, att det här är själva verket Guds plan avslöjad. Att han ska låta det komma en avkomma, ett barn som kommer att om inte att göra det som djävulen hade lyckats göra och förstöra i mänsklighetens historia och i mänsklighetens liv. Jesaja, som vi redan har läst lite här idag, så där står det ju en hel del andra saker också som pekar på hur det ska vara när Messias kommer. Jesaja 7:12, där står det ju att se, jungfrun ska bli havande och föda en son, och hon ska ge honom namnet Immanuel. Och vi kan ta och läsa från Matteus, där det faktiskt går i uppfyllelse, just det här. Och jag tycker det passar bra så här nu i den här tiden inför jul att läsa lite om hur det gick till. Vi känner alla till det, men låt oss påminnas om det och be den helige ande att verkligen lyfta fram det som vi behöver se och förstå idag. För det kan ju också hända att vi lite till mans läser både Bibeln och profetiorna, och så gör vi som Emmausvandrarna, att vi inte riktigt förstår det ändå, fast vi läser det innantill och allt. Men ibland så tror jag att Gud vill hjälpa oss, att, eller han vill alltid hjälpa oss att förstå det bättre och bättre. Vi läser från Matteus första kapitel från 18 versen, 18-25. Och här är berättelsen. Med Jesu Kristi födelse gick det till så här. Hans mor Maria var trolovad med Josef, men innan de hade kommit tillsammans visade det sig att hon var havande genom den helige ande. Josef, hennes man, var god och rättfärdig. Han ville inte dra vanära över henne, och därför beslöt han att i hemlighet skilja sig från henne. Men när han tänkte på det här, se, då visade sig en Herrens ängel för honom i en dröm och sa: Josef, Davids son, var inte rädd att ta till dig Maria, din hustru, ty barnet i henne har blivit till genom den helige ande. Hon ska föda en son, och du ska ge honom namnet Jesus, ty han ska frälsa sitt folk från deras synder. Allt det här skedde för att det skulle uppfyllas som Herren hade sagt genom profeten: se, jungfrun ska bli havande och föda en son, och man ska ge honom namnet Immanuel. Det betyder Gud med oss. När Josef vaknade upp ur sömnen gjorde han som Herrens ängel hade befallt och tog sin hustru till sig, men han rörde henne inte förrän hon hade fött en son, och honom gav han namnet Jesus. Jesus betyder ju frälsaren. Immanuel betyder Gud med oss. Så Jesus Immanuel blir alltså frälsaren, Gud med oss. Jag tycker det är en så fascinerande historia det här. Och det här är någonting som är så obegripligt, eller hur? Mänskligt sett. Det finns ju de som vill förklara de märkvärdiga berättelserna i Bibeln om under, om hur Gud kommer in i naturen och gör någonting annat. Med man försöker förklara det på olika sätt. Och naturligtvis så finns det de som inte alls tror på jungfrufödelsen också. Att en kvinna kan bli gravid utan en man. Det har varit svårt att greppa. Men om man svänger på det, så är Gud som är suverän, som är skaparen, som skapade Adam och Eva, som skapade allt liv, alla molekyler som vibrerar av liv. Skulle han inte kunna komma in på nytt i naturen och göra under som för oss är omöjligt, men för honom är ganska enkelt? Vad var det som hände? Jag vet ju inte exakt hur det gick till och så här. Men det förstår vi i alla fall från biologin, vilket jag tycker är väldigt roligt. Jag tycker vi kan ta den här lilla parentesen, för jag tycker det är så jätteskoj. Det behövs ju två delar för att en människa ska bli till. Det behövs en kvinnlig äggcell, och det behövs en spermie från mannen. Så här. Och så innehåller de alltså genmaterial, kromosomer, som ska förenas. Och tillsammans bildar de den nya unika varelsen, människan. Så jag tycker det är logiskt att tänka sig då att för att Jesus skulle bli människa, så fick han naturligtvis en människas genmaterial, DNA. Så jag tror att Gud tog alltså det som Maria kunde ge. Och så skapade han en kedja av DNA som passar precis ihop där och tillsammans bildar den nya människan Jesus. Det här är naturligtvis nu spekulationer, men det är väl lika bra tankegång som någon annan. Ni kan ju rätta mig sen om jag har fel. Men vad fascinerande det är att Gud kommer in och gör ett skapelseunder i Marias liv. Så att hon blir havande med Jesus. Hur det exakt gick till så det vet ju bara Gud själv förstås. Det som i alla fall är poängen med den här historien också är ju det här att Josef, han får dels en uppenbarelse av Gud, en ängel som kommer och talar med honom. Men det är också en koppling till profetian som vi läste här. Så att Josef förstår att det som händer med mig som är så konstigt och så svårt och som, jag menar, som han då förstås spekulerat, men har hon inte varit trogen mig när hon blir gravid? Så han måste ju få en extra förklaring vad det egentligen handlar om och vad som hade hänt och hur det hängde ihop med Guds stora plan. Att det som i själva verket han först reagerade med, det här är ju skandal. Eller hur? Det var det han tänkte. Nej, jag måste försöka nu komma ur det här på något sätt och att det inte blir riktigt kaos här i familjen och släkten och hela byn. Och så kommer ängeln och förklarar, nej, det är faktiskt någonting helt annat som händer här än det du trodde. Själva verket är Gud med i det här. Själva verket håller Gud på att göra någonting som inte har hänt förut. Helt fantastiskt. Och Josef, han trodde Gud. Han trodde Gud och han lydde Gud. Fast han riskerar att inte bli förstådd av sin familj, släkten och grannarna och vännerna, så valde han att ta hand om Maria, trots att det här barnet inte var hans. Men eftersom han förstod hur det hängde ihop med de profetier som hade tidigare getts och den uppenbarelse som ängeln gav honom i den där stunden, så vågar han gå vidare på det. Ska vi ta Jesaja 9 också? Ett väldigt känt, så att säga, bibelställe. Jesaja skrevs ju sådär en 700 år före Jesus kom. Vi måste alltid komma ihåg det också. Det är ju lätt att skriva saker och ting efter det att det har hänt. Eller hur? Men nu beskriver Jesaja någonting som skulle hända senare. Och då vet vi nu som sitter här idag att det här han var 700 år före Kristus kom. Och då skriver han så här i kapitel 9. Men det ska inte vara nattsvart mörker där ångest nu råder. I gången tid lät han Sebulons och Naftalis land vara föraktat, men i kommande dagar ska han ge ära åt trakten ut med havsvägen, landet på andra sidan Jordan, hedna folkens Galileen. Och läser vi Matteus 4 och 12. Så står det så här. När Jesus fick höra att Johannes hade blivit fängslad drog han sig undan till Galileen. Han lämnade Nazaret och bosatte sig i Kapernaum som ligger vid sjön på Sebulons och Naftalis område för att det skulle uppfyllas som var sagt genom profeten Jesaja. Sebulons och Naftalis land, sjövägen, landet på andra sidan Jordan, hedningarnas Galileen. Det folk som sitter i mörker ska se ett stort ljus och för dem som bor i dödens land och skugga ska ett ljus gå upp. Här ser vi hur profetian och Jesus var ett. Jesus visste ju vad som var skrivet om honom i Bibeln, i Gamla testamentet. Och ibland var det saker som var helt oberoende, som han inte kunde påverka, som ändå hände i enlighet med profetian. Och ibland så gjorde han saker för att, så att säga, bekräfta profetian. Och det här var tydligen en sånt tillfälle. För Jesus kunde sin bibel, eller hur? Vi fortsätter att läsa i Jesaja 9. Det folk som vandrar i mörkret ska se ett stort ljus, över dem som bor i dödsskuggans land ska ljuset stråla fram. Det folk som du inte gett stor glädje låter du bli talrikt. Det ska glädja sig inför dig så som man gläds under skördetiden, så som man fröjdar sig när man delar byte. Ty deras bördors ok, deras skuldrors gissel och deras plågares stav bryter du sönder liksom i Midjans tid. Ja, varje stövel buren under stridslarm och varje mantel vältrad i blod ska brännas upp och förtäras av eld. Ty ett barn blir oss fött, en son blir oss given. På hans axlar vilar herradömmet och hans namn är under, rådgivare, mäktig Gud, evig fader, fridsfurste. Så ska herradömmet bli stort och friden utan slut över Davids tron och hans kungarike. Det ska befästas och stödjas med rätt och rättfärdigt från nu och till evig tid. Herren Sebaots nitälskan ska göra det här. Vi kommer ihåg att i den gamla översättningen står det underbar i råd och mäktig Gud, evig fader, fridsfurste. Men i den nya översättningen som faktiskt är, hörde jag av Riley igår, att närmare grundtexten så är det hans namn under och rådgivare. Och när Jesus gick omkring här så handlade det väldigt mycket om under, så det var ju inte så märkvärdigt. Konstigt med det, utan det förstår vi att det var ett bra namn på honom. Ska vi gå till en annan profet som talar om vad som skulle hända när Messias kommer. Mika 5:2. Men du, Betlehem Efrata, som är så liten bland juda tusenden, från dig ska det åt mig komma en som ska härska Israel. Hans ursprung är före tiden, från evighetens dagar. Och det här var ju en sak som Jesus också lyfte fram ganska tydligt, alltså att han var före Abraham. Han var med vid skapelsen, långt före tiden, från evighetens dagar. Och så när kungen ville veta var skulle Messias födas, så då kommer de skriftlärda och säger, jo, men det är nog det här ordet som vi ska tro på. Det här ordet som pekar på Messias, var Messias skulle födas, det är i Betlehem. Och det säger Mika hundratals år före. Och det här hade judarna som läste Bibeln och Gamla testamentet förstått rätt, eller hur? De hade alldeles rätt i det att Messias skulle födas i Betlehem. Och Jesus, som ju inte kunde påverka var han skulle födas, eller hur? Så här direkt som människa, han kunde sparka i mammas mage, men inte vet jag om hon förstod vilken riktning hon skulle ta. Utan det hade ju med andra saker att göra. Det hade att göra med att de var av Davids hus och släkt. Och när de skulle skattskrivas så hamnade de i Betlehem fast de inte alls var där. Så det var ju romarna som i själva verket hjälpte till att Bibelns ord blev uppfyllt. Eller kan man säga det att Guds ande visste redan på förhand hur romarna skulle hantera det här med skatteindrivning. Och det skulle leda till att när Maria och Josef skulle skattskrivas så då måste de få till Betlehem. Och så berättade de ju det här i Betlehem som han ska födas. Ganska fascinerande, eller hur? Det finns liksom ett skeende utanför vår tid och utanför vår vetskap som påverkar det vi har, som vi sedan får uppleva här. Gud, han är ganska suverän och han gör saker som vi inte vet på förhand. Men han berättar en del saker och här ser vi hur det liksom kopplar ihop med verkligheten. Vi kan ändå ta ett par ställen som talar om Messias som jag tycker är roligt och som passar väldigt bra i det här i advent också. Vi har Zakaria 9:9. Zakaria 9:9, där står det så här: fröjda dig storligen, du Sions dotter, höj jubelrop, du Jerusalems dotter. Se, din konung kommer till dig, rättfärdig och segerrik är han. Han kommer ödmjuk, ridande på en åsna, på en åsninnas föl. Och den här berättelsen känner vi ju också till när Jesus skulle gå till Jerusalem och han skickar sina lärjungar för att finna åsninnans föl. Och vi vet också att den här symboliken är väldigt stark i Judeland på den här tiden. Att när en kung ville komma med fred till en stad, då satte han sig på en åsna, eller på en åsninnas föl i det här sammanhanget, och rider på den in till staden. Då förstår alla att när han ropar Hosianna, kom och hjälp oss, då är hans inställning fredlig. Skulle han ha kommit på en häst, då skulle alla förstått att han är en kung som kommer att krossa allt motstånd, som kommer att slå ner alla rebeller och som kommer att med våld upprätta sitt rike. Men Jesus kommer ridande på åsnan, för han är fredens och fridens kung, eller hur? Så Jesus han samspelar med profetiorna hela tiden. Psalm 22, 17-19. Hundar omger mig, det ondas hop omringar mig. Mina händer och fötter har du genomborrat. Jag kan räkna alla mina ben, de ser på mig, de stirrar. De delar mina kläder mellan sig och kastar lott om min klädnad. Här igen ett ord från gammal tid om någonting som ska hända, Messias. Det här kunde inte Jesus påverka. Han är fastspikad på korset. Människorna gör vad de vill. Och vad vill de? Jo, de vill dela hans ägodelar mellan sig. De vill dela hans kläder och kasta lott om hans mantel. Och det är precis vad de gör. Det de inte vet är att de uppfyller profetian om Messias. Men vi som läser det ser sambandet hur Jesus och det som händer kring Jesus är förutsagt. Nåja, nu har vi lite bekanta oss med Bibelns värld, att den fulla profetier som talar om framtiden. Vi förstår dem inte alltid, de här utsagorna. Först när det händer eller när det har hänt så kan vi ibland förstå, nu vet vi varför det där skrevs så där och vad det där betydde. Och vi lever ju nu mitt uppe i en tid där vi också behöver vägledning, där vi behöver Guds tilltal, där vi behöver profetian. Bibeln har mycket sånt. Men vi vet ju också att den helige ande har kommit för att ge oss gåvor, också profetians gåva. Och jag menar att om vi vill, vilket ju jag tror vi alla vill, vara med i det som Gud gör, då måste vi fundera på det här med hur ska den här samlingen människor här i Sibbo komma in i det här profetiska tilltalet. Vem ska tala ut en profetia? Vem ska uttolka profetiorna i Bibeln? Jo, det är du och jag som alla är kallade att vara Guds språkrör. Eller hur? Inte det är någon speciell enstaka människa, utan jag tror att hela församlingen på olika sätt ska bidra till att uppenbara Guds vilja. Idag, profeterna i Gamla testamentet, de talar inspirerade av den helige ande. Jesus, han talade och verkade och levde i anden och levde i harmoni med profetiorna, mer än någon annan förstås. Han talade om att när jag nu far till himlen efter sin uppståndelse, så efter några dagar ska ni bli döpta i den helige ande. Samma ande som talar genom profeterna. Samma ande som talar genom Jesus. Samma ande skulle nu komma till lärjungarna. Och det hände på pingstdagen. Eller hur? Och ett resultat av den heliga ande som kom över lärjungarna på pingstdagen var att de började tala i tungor. Främmande språk som ingen förstod och främmande språk som någon förstod. Det fanns olika sorters tungotal. Man börjar också tala ut profetior. Och läser vi apostlagärningarna så finns det en hel del profetior som också beskrivs där. Som inte så att säga var kopplade till Gamla testamentet, utan som var någonting som gällde där och då och nu. Så att poängen vad jag försöker få fram här är det att Bibeln är profetisk. Jesus var profetisk. Lärjungarna fick gåvan att också bli profetiska. Och du och jag som lever idag är också erbjudna den helige ande. Som är. Varför är han profetisk? Jo, därför att han ser det vi inte ser. Han ser både det som har varit men också det som ska komma. Och han kan ge åt oss de delarna vi behöver om vi ber om dem. Och jag tror att vi som församling, som enskilda, för vårt eget liv behöver lyssna in vad den helige ande säger mycket mer än vad vi gör. Och söka höra vad den helige ande säger. I själva verket så säger ju Paulus så här. I första Korintherbrevet 14. Vi har mycket att tacka korintierna, eller hur? Här kommer det igen. Första Korintherbrevet 14. Säger Paulus så här. Sträva ivrigt efter kärleken. Men sök också att vinna de andliga gåvorna. Framförallt profetians gåva. Den som talar tungomål talar inte till människor utan till Gud. Ingen förstår honom när han i sin ande talar hemligheter. Men den som profeterar talar till människor och ger dem uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Den som talar tungomål uppbygger sig själv, men den som profeterar uppbygger församlingen. Jag önskar att ni alla ska tala tungomål, men hellre att ni ska profetera. Den som profeterar är för mer än den som talar tungomål, om inte den uttyder sitt tal så att församlingen blir uppbyggd. Här är både tungomål och profetian som Paulus undervisar om, vad den är liksom till för. Jo, den är till för att uppbygga människor. Tungotalet uppbygger dig själv. Så känner du att du behöver bli uppbyggd? Känner du dig nedtryckt? Men vill bli uppbyggd? Vad säger Paulus? Tala i tungor. För det uppbygger dig. Har ni förstått? Vad ska ni göra på måndag morgon när ni är lite trögt och tungt och svårt och jobbigt att stiga upp igen? Pröva att tala i tungor. Och har du inte den gåvan ännu, så ska du be att du får den. Du kanske ska be om förbön, att vi ber för dig att du ska få den. För det är en fantastisk gåva till uppbyggelse. Hallå! Lite power sådär, lite kraft, lite energi, lite ivrighet, lite entusiasm. Det är källan till det, eller hur? Och vi, tyvärr, är vi lite som Timoteus var, eller hur? Att Paulus måste säga, hör du Timoteus, uppliva den där nådegåvan du har fått. Och jag vet nog att det finns ganska många människor som någon gång har upplevt den helige ande starkt. Någon gång har blivit döpt i den helige ande. Någon gång har talat i tungotal. Men sen har det varit lite olika saker som har gjort att man har slutat. Eller tystnat. Eller minskat på det. Och det är bara till eget fördärv. Så därför vill jag uppmuntra så här i advent. När vi talar om profetian. Som har så stor betydelse för Guds rike och Guds folk. Och som Jesus levde i. Och som de lärjungarna levde i. Och som vi är erbjudna i. Så låt oss be om det. Låt oss sträva efter det. Låt oss söka det. Profetian. Tungotalet bygger upp dig själv. Okay? Profetian är mera värd. Varför det? Jo, det är för den uppbygger någon annan. Okay? Det står så här. Profetian talar, eller profeten, det som profeterar talar till människor och ger dem uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Det här kopplar ju väldigt bra ihop till vad Alf var inne på här i början. Hur viktigt är det inte att vi säger ord av uppmuntran, uppbyggelse och tröst? Och det kan man också göra profetiskt till och med. Inte bara att man vill människor lite allmänt väl, utan därför att Gud har gett ett budskap av uppmuntran, uppbyggelse och tröst. Och i det här syndar vi faktiskt ganska mycket emot. För vi är mycket i det naturliga, i vårt kött så att säga. Har vi mycket lättare att säga, nå, det där var nu inte så mycket. Och inte var det så mycket folk heller. Och ja, nu har vi hört bättre sång eller vad som helst. Eller hur? Det där säger vi så där, som en reaktion på våra känslor eller någonting sånt. Och det är okej. Men det är inte sant. Därför att Gud verkar i det osynliga. Så fast det som ibland inte verkar så märkvärdigt, så är Gud där och arbetar. Och det ska vi ha respekt för. Och dessutom är det så här. När vi talar tro, när vi talar uppmuntran, så händer det andra saker än om vi säger bö, det var dåligt. Eller hur? För varje gång som vi talar ut tro och uppmuntran, så blir någon människa uppbyggd, gladare, det blir lättare steg och det blir roligare att vara med. Eller hur? Ganska enkel logik det här. Men jag vill ändå på något vis uppmuntra oss att tänka att det finns ännu ett steg utöver det här mänskliga, psykologiska peptalket. Det finns också någonting som är profetiskt, som den helige ande kan tala in i en situation. Och vi behöver massor med människor nu i den här församlingen som kan tala inspirerade av den helige ande för att ge liv, uppbyggelse och tröst åt människor som inte hör vad Gud säger. Okej? Okay. Så då har jag en liten uppmaning till oss alla här. Vet ni vad det är? Det är ju alltid så här i slutet av ett år så vill man lite titta framåt. Vad ska hända nästa år? Vad ska vi göra nästa år? Okej? Okay? Då har jag en sån här uppmaning till er. Låt 2015, det är alltså nästa år, bli ett profetiskt år för dig. För jag tror nämligen så här, som med allt det som Gud gör i våra liv, att det är någonting vi ber om, det är någonting vi strävar efter, någonting vi söker, någonting vi säger till Gud: Herre, jag vill ha det här, jag behöver det här och jag ber om det här. Jag tror att 2015 kan, egentligen är det ju så här, 2015 blir profetiskt vare sig du vill det eller inte. Och 2015 blir profetiskt vare sig du förstår det eller inte. För Gud handlar hela tiden profetiskt. Han uppenbarar för sina vänner vad han tänker göra. Och då är bara liksom en fråga här: vill du vara en sån vän där Gud uppenbarar vad han ska göra? Kanske bara i ditt liv, kanske i din familjs liv, kanske i den här församlingens liv, kanske i Sibbo-människornas liv som du möter under nästa år. Men tänk vilket liv vi kan leva när vi får leva tillsammans med den helige ande och handla utifrån vad den helige ande ger oss och inte från våra egna reaktioner säger att vi ska göra eller säga. Vi kan få vara med i Guds handlande helt enkelt. Och då har jag faktiskt lite förslag till här. Jag hade faktiskt tänkt skriva ut det på några lappar, dela ut det åt mig, men den som har sin telefon med, kära män, speciellt ni som har era smarttelefoner i fickan, ta fram dem nu så ska ni skriva upp några saker som jag tänkte ge som en liten hemläxa. Ni kan få den efter gudstjänsten också om ni inte vill skriva upp den nu. Men jag har hittat tre texter som jag skulle vilja att vi skulle läsa under julledigheten. Vi har många dagar när vi hade ganska gott om tid, en del av oss åtminstone, där vi har möjlighet att sitta ner och läsa Bibeln tillsammans med den helige ande och säga: helige ande, tala till mig genom de här orden. Du får läsa vad du vill, men här är tre förslag. Först är det Romarbrevet 4, 13-25. Det var alltså Romarbrevet 4, 13-25. Och sen var det Galaterbrevet 3, 26-29. Alltså Galaterbrevet 26-29. Och så fortsätter man i fjärde kapitlet 1-7. Alltså Galaterbrevet 3, 26-29 och 4, 1-7. Det hör ihop de där två. Och sen det tredje stället är Andra Petribrev 1, 3-11. Andra Petribrev 1, 3-11. Det här är alltså Paulus undervisning, men innehåller referenser till Guds löften. Guds löften som alla fått sitt ja och sitt amen i Jesus. Men hur har de landat i ditt liv? Läs de här texterna och låt dem tala till dig. För jag är helt övertygad om, när du läser Bibeln överhuvudtaget, men också när du läser de här texterna och ber samtidigt den helige ande tala, visa mig, undervisa mig, så gör han det. Så det kan bli en spännande jul när du läser de här och låter dem så att säga tala till dig om 2015, detta år som vi väntar på här nu framöver. Så vad är det jag vill säga här avslutningsvis? Jo, våga tro att Gud kan och vill döpa dig i den helige ande, ifall du inte ännu är döpt i den helige ande. För det är där som profetien också kommer in. Våga tro att anden alltså vill ge dig de här gåvorna som vi har pratat om. Och våga tro att du kan få ett profetiskt tilltal för dig själv eller för andra. Låt det här vara det målsättningen, eller löftet, för 2015. Jag ska be att Herren talar till mig för min egen uppbyggelses skull och för min egen, att jag ska förstå vad som ska hända i mitt liv. Men också att vi ska få nåden att få ett tilltal till någon annan människa. Det behöver inte vara så komplicerat. Det kan vara en tanke, men en tanke inspirerad av den helige ande. Till uppbyggelse, uppmuntran och tröst. Låter det som en bra liksom inriktning för nästa år? Låt året bli profetiskt. Låt ordet tala till dig i den helige ande. Och våga be om och våga tro att Herren ska använda dig för ett tilltal också för någon annan människas uppmuntran och tröst. Det var vad jag ville säga idag. Ska vi tacka Herren?